Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, det är dags för ny podd av islossning, nummer 22 i ordningen. Och idag har vi ingen mindre än Pierre Jonsson som gäst. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Jag är ensam idag, men det blir lite kul så här one on one. Och du är inte numerärt underläge, utan det är fair and square idag.
Ja, precis. Ja, det är bra.
Vi inleder väl lite snabbt med lite faktafrågor. Fullständigt namn.
John Pierre Jonsson.
Och var är du född någonstans?
I Karlstad.
Karlstad BB?
Jajamän.
Äkta värmlänning?
Jajamän.
Familj?
Fru, Linda. Och två barn, Jack och Douglas.
Idoler, förebilder?
Jag har alltid haft min bror som förebild. Han är ganska mycket äldre, han är född 70. Han har alltid varit min förebild. Jag brukar säga att hade det funnits fler av hans typ på jorden, då hade vi haft ett ganska skönt klimat, tror jag. Det är en väldigt ödmjuk och arbetsam och trygg människa, så att jag har alltid sett upp till honom.
Hockeyspelare?
Nej.
Håller på med någon annan sport?
Nej, egentligen inte. Utan en genuint bra människa egentligen, som har jobbat till sig en hög nivå inom ett bolag. Och bara rent och skärt, genuint bra kille.
Favoritmusik?
Oj, det är väldigt, väldigt blandat. Det har varit en period av väldigt hårt med Slipknot och Disturbed och hela den biten, Metallica, till att liksom bli mer åt, ja, men det kan vara allt från Veronica Maggio till fortfarande ganska hårt. Sen när man sätter raggabilen kan det bli lite Dire Straits och lite sådär. Så att, men det är väldigt blandat.
Vad slår du på när du stiger upp och slår på kaffet på morgon?
Dricker inte jag kaffe och hatar musik på morgonen, så att jag kan inte svara på det. Men då hade det nog varit något lugnt i så fall.
När de mjuka, fina kvällarna då? Då är det...
Ja, men mjuka, fina kvällar, då kan det väl bli lite... Ja, vad kan det bli? Disneyland After Dark, lite Laugh and a Half och den här stuken. Ja, men lite poppigare, men ändå lite drag sådär.
Favoritmat?
Ja, jag måste säga, jag gillar ju hamburgare. Jag gillar ju skräpmat tyvärr. Men ska jag laga något hemma så där, då får det bli en bra club sandwich med någon god köttbit.
Hamburgare, vad är det för typ av hamburgare gillar? Du gillar McDonald's, Max?
Nej, då gör jag ju egna smashburgers hemma med lite goda tillbehör, egen hamburgardressing och lite, ja, lite chili på, ja, ost. Ja, tryffel mayo, lite sådär. Det är fint.
Det är fint.
Ja.
Favoritövning i gymmet?
Ja, jag har ju ont i halva kroppen sådär, så att det jag inte har så ont i, det är väl typ biceps curl och triceps, så att det får väl bli där då.
Biceps curl, det är Wikegårds favoritövning också.
Ja, ja, nej, men den är helt okej.
Vad tar du i biceps curl?
Nej, det vet jag inte, jag kör mest massa reps.
När du var starkast då, vad tog du då?
Ja, men då låg jag nog på en 20 på varje sida och körde en 8, 10, 12 sådär ungefär.
Bygger mer volym då med så många reps.
Ja, precis. När man inte har någon så.
Som sig bör.
Ja.
Du har varit i Skellefteå snart 3 säsonger. Mm. Hur trivs ni här?
Nej, vi trivs jättebra. Inte bara jag utan familjen också. Lugnt och tryggt. Känns som en trygg förening. Man vet vart man ska, man vet vad man har gjort. Man bygger långsiktigt. Vi trivs jättebra. Jag kan inte säga något annat.
Ja, du har ju varit i Norrland tidigare. Vi kommer att komma in på det senare.
Ja.
Upplever du annars stor skillnad mellan Västerbotten och Norrbotten?
Ja, men det tycker jag väl lite. Det är ju lite mer av en, ska man säga, liten storstad uppe i Luleå, tycker jag. Lite annat klimat just runt fansen och liksom lite attityd och sådär, kan jag tycka. Sen säger jag inte att det är negativt, men det är skillnad.
Annars tycker jag, om man ska jämföra då Värmland där du födde upp vuxen, att då åker man ut lite på landsbygden där, så är det lite grann Norrland light-känsla när man åker ute vid Klarälven där.
Ja, förklara gärna, vad tänker du? Är det
Nej, jag tänkte liksom,
natur eller?
Ja, naturen och sådär, liksom själva känslan och sådär, att det är nästan lite Norrland light-känsla när man är, åker till upp mot norska gränsen.
Ja, nej, men det kan jag köpa. Du är inte så långt till den här riktiga naturen i Värmland heller. Åker du en 5-10 mil från Karlstad där, så kommer du upp på, jag ska inte säga orörda ställen, men det är lite urskog sådär. Och det är väl lite likt här, absolut.
Lite kuperat också med bra näs och sådär också.
Ja, verkligen. Nej. Sen är det inte så långt upp till Sälen. Det är ju 2,5 timmar sådär, så att då är det riktigt bra skidåkning och stora berg. Så att, nej, men det finns nära till det också.
Du jagar en del också. Mm. Har du jagat hela livet eller när väcktes jaktintresset?
Jag har egentligen varit ute i skog och sjö, så det har jag varit ute i egentligen hela livet. Jag började med att fiska väldigt tidigt och fiska väldigt, väldigt, väldigt mycket i unga dagar och även in på när jag blev vuxen. Sen började jag jaga när jag var 20-22, när jag spelade Mora ungefär med Jonathan Granström, där vi var ute ganska mycket och lite sådär. Sen tog jag inte jaktlicens förrän jag spelade Luleå faktiskt, när jag var 24-25. Sen dess har jag jagat en del.
Ja, men just precis. Vad jagar du för någonting när du tar dig tid att göra det?
Det blir väldigt mycket. När jag bodde i Göteborg så var det mycket vildsvin. Här uppe blir det ju mer älg och ja, även det där rådjur här också faktiskt. Så att, ja, lite blandat.
Ja, men just precis. Mm. Vi ska börja titta på och gå igenom säsongen som har varit. Ni slutar trea i årets serie. Hur ser du på det resultatet?
Nej, men det är väl helt okej. Vi hade väl siktat på att komma bland de två första, men en tredje plats är inte fy skam heller. Vi var med i racet hela vägen och tyckte vi gjorde ett bra försök på de där två platserna. Så att det är tajt i toppen, men jag tycker ändå liksom att det är ett godkänt resultat.
Historiken sticker ut. Har du koll på hur länge som Skellefteå har klarat av att vara topp 6? Hur lång den sviten är?
Nej.
Sen 2009. Mm. Så sviten är 15 år i år. Så att, rent så historiskt så är det ju att man har varit på så hög nivå så pass länge. Det sticker ut på alla sätt. Hur ser du på att sviten är så pass lång? Det sitter ju lite någonstans i väggarna också att framgången finns där.
Ja, det är ju först och främst helt otroligt. Men jag tror att det är det här just att man bygger långsiktigt och liksom man tar inte så mycket förhastade beslut, utan man tror på det man gör, man har sett upp en tydlig spelidé. Man har bra lag år efter år också, det får man inte glömma liksom. Så att, nej, men det är imponerande.
Du är ju backcoach. Mm. Om du skulle sätta ord på, vad är innebörden av att vara backcoach? Eller kallar du dig ens själv backcoach? Du har ansvar för backarna, men är ju som stöd till huvudtränaren.
Jag är väl defensivt ansvarig. Och det innefattar väl också att man har hand om hela laget. Från blålinjen och neråt, både med och utan puck egentligen. Så att, sen står jag på matcherna och coachar in backarna. Definitivt. Men överlag så har jag hand om det defensiva försvarsspelet och även urspelen i egen zon.
Vad är det bästa respektive sämsta med din roll?
Det bästa är väl att jag tycker om försvarsspel. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor del av sporten. Och jag tycker att kan man hantera och spela bra defensivt, då har man väldigt stor chans att vinna matcher. Så att gör man ett bra jobb där då. Så att jag får väl ut en glädje av att vi kan spela bra defensivt och liksom ger oss chansen och vinna matcherna. Sämsta, ja, vad ska man säga? Jag vet inte, det finns så mycket negativt egentligen. Jag trivs jäkligt bra i min roll. Jag kan inte säga något negativt.
Har du några ambitioner att bli huvudcoach? Annars är det liksom att vara assisterande coach och ha en roll är garanterat ett jobb som kommer att bli tydligare, att det är inte självklart att man är assisterande coach, att man vill ens bli head coach, utan man kan göra specialuppdrag hela karriären. Det blir mer och mer modernt det också.
Nej, men så är det väl. Som det är just nu så trivs jag väldigt, väldigt bra i min roll. Jag tycker att jag lär mig väldigt mycket saker ändå varje dag. Så jag har inget driv eller sug just nu av att bli head coach. Jag har varit det i 6 år och jag vet vad det innebär. Jag tycker Robban som är det nu gör ett helt fantastiskt jobb och jag tycker man lär sig saker av han. Han är ju rent taktiskt extremt duktig. Och jag känner inte att jag är på den nivån själv heller. Så att jag trivs i den rollen och den dagen kommer säkert komma där jag känner att det finns ett sug och bli headcoach igen. Men det är inte nu och det känns inte som att det är i närtid heller.
Vad säger du om backbesättningen du har fått jobba med? Det är flera saker som sticker ut där. Jonathan Pudas gör över 40 poäng för tredje säsongen i rad. Axel Sadim Pelka, en av de största backtalangerna idag. Och Petter Granberg, starkast i SHL.
Mm. Ja, men du sa det själv. Jag säger alltid att jag får jobba med SHLs bästa backbesättning varje år och det tycker jag stämmer. Jag tycker vi har de bästa offensiva killarna, jag tycker vi har de bästa tvåvägsbackarna, jag tycker vi har de bästa defensiva backarna, jag tycker vi har de bästa unga backarna. Så att återigen så tycker jag att vi har det. Och det är en backbesättning som kittlar mig att gå till jobbet varje dag och jobba med, så att det är väldigt kul att komma hit till hallen.
Ja, det låter ju fantastiskt. Talangfaktorn sticker ut i Skellefteå AIK. I historien finns faktiskt 5 backar som har spelat i A-laget som har gått i första rundan. Så jag tänkte bara kolla ifall du har koll på vilka det är. Alla har inte varit här under din tid.
Jag tänker ju genom åren.
Ja, om du bara rent allmänt kanske har koll eller kan gissa det fram till.
Ja, vilken rolig fråga. Ja, men då har du Pelika.
Ja, helt korrekt.
Ja, tack. Adam Larsson.
Korrekt.
Jag skulle vilja säga AH.
Nej.
Nej.
Han var högt uppe på
högt upp. Han var högt uppe, ja, precis. Vad har vi mer för kul då? Storväxt, Marcus P kanske?
Nej.
Nej.
Också högt uppe, ja. men inte första runda.
Nej. Skönt om man fick så lång betänketid här nu.
Ja, men det är svårt på uppstuds naturligtvis. Sen är det lite slamkrypare då. Han kom i A-laget, Filip Broberg.
Ja, just det. Just det.
Och sen David Rundblad och ja. Tim Eriksson.
Ja, dåligt. Ja, får man skämmas lite.
Nej, det är bra att ha koll på de spelarna som finns i närheten. Men det är ju historiskt ändå. Anmärkningsvärt och fler backar än forwards har gått i första rundan också för AIK. Men försvarsspelet i alla fall har ju varit väldigt utmärkande, kanske inte minst i början av säsongen när det var försvarsspelet någonstans som drev laget. Totalt sett också är ni näst bäst i serien med efter Växjö, det är bara Växjö som har släppt in mindre mål. Och ja, om du summerar liksom säsongen defensivt så får man ju se det som väldigt bra. Där tog ni andra platsen för övrigt.
Mm, nej, men det gjorde vi. Nej, men jag tycker att vi har varit egentligen bra. De var bra redan innan jag kom och har varit bra de här 3 åren också. Sen tycker jag att vi tar steg för steg hela tiden. Det som jag tycker är häftigt att se det är att vi har en bra defensiv när vi har väldigt många bra offensiva spelare. Det tycker jag är kul att se. Det är många offensiva spelare som verkligen lägger manken till och gör det här defensiva först. Så att nej, men de blockar skott. Vi följer strukturen. Vi gör det vi ska och jag tror att killarna märker att det bär frukt också, så att de kallar verkligen upp armarna där och gör sitt, så att det är kul att se.
Det har varit en händelserik säsong på många sätt och lite turbulent också. Det började ju med Agostini-affären, om vi får ta någonting mer negativt. Hur ser du på den idag?
Jag tror att den blev mer uppblossad runt omkring laget och föreningen än vad vi kände av. Jag tror inte ens att killarna märkte av den så där supermycket, utan de läste säkert någon notis i tidningen och det stormade den någon dag. Men återigen, vi har väldigt tjocka väggar på den här hallen och omklädningsrummet och vi tog upp och pratade om det snabbt och sen la vi det åt sidan. Det var ingenting som liksom påverkade oss egentligen och vi gick vidare ganska snabbt.
Ja, det är ändå ganska fascinerande hur någonting kan ta sån fart som det här ändå gör. Och det kan ju i värsta fall ha en stor påverkan. Men det är väl också ett av klubbens kännetecken att man är väldigt stark och står emot opinionen utåt. Och det verkar vara så i det här fallet också.
Ja, nej. Jag tycker vi hanterar det väldigt bra. Och det, som sagt, det viktigaste är att det inte kommer till killarna och påverkar resultaten i slutändan. Liksom publiken vill se resultat och det tycker jag vi hanterar jättebra.
Sen var det väl kanske lite mer uppmärksammat än tidigare att ni hade svårt att göra mål, vilket var lite anmärkningsvärt också. Det var också en tid när det var mycket, jag skulle inte säga storm, det att överdriva, men att det ändå var ett samtalsämne ute i offentligheten.
Ja, men säsonger har ju olika ansikten. Det går upp och ner. Ena stunden så släpper man in mycket mål och gör mycket mål framåt. Och andra sekunder så släpper man in lite bakåt och gör lite framåt. Och man vinner fortfarande matcher. Det viktigaste var, tror jag, att, liksom, att vi vann matcherna där och gick vidare. Och sen har vi liksom hela tiden byggt på det där och jobbat på det under hela säsongen egentligen. Och nu tycker jag vi är i jättebra fas och är i en... Ja, men spännande tid med laget. Det tycker både defensiven sitter och offensiven. Så att vi går in med bra självförtroende.
Ja, ni har ju fått brottas med mycket utmaningar och det är ju alltid intressant. Det ska inte vara enkelt, framförallt inte idrott.
Nej, men så är det. Vi har haft spelare på skadelistan och vi har fått göra dem i femmorna. Och det har varit lite upp och ner sådär, men återigen, tjocka väggar. Tar det inom gruppen och liksom pratar om det högt och reder ut de grejerna man har där inne, så är det ofta inga problem. Och jag tycker att det har varit en tydlig grej hela säsongen egentligen, och jag tycker att killarna har gjort det för jäkla bra.
Sen har vi ju det här med att ni har haft flest avstängningar. Det är ju en statistik. Jag tycker ju personligen att det är lite ödets ironi då jag inte upplever er som ett fult lag överhuvudtaget. Snarare tvärtom, att ni kanske är för snälla i vissa lägen. Hur ser du på liksom det faktum att ni har haft flest avstängningar?
Ja, vad ska man säga? Jag tycker att några kanske är avstängningar. Sen kan man ju alltid fundera på hur långa de ska vara, de där straffen. Vissa tycker jag inte ska vara det. Så att, men det är bedömningsfråga. Sen är det ju väldigt, väldigt konstigt att vi har lyckats råka ut för de här och fått ganska långa avstängningar också när vi har blivit avstängda. Så att det bör nog tas upp efter säsongen och tittas över, skulle jag säga.
Vilken avstängning? Har du någon speciell avstängning som du känner att det här var ingen avstängning?
Nej, men det vill jag inte säga. Men Ogge hade väl någon där som jag kan tycka är lite sådär halvtveksam.
Ja, statistik som sagt, men sen om man gör en kvalitativ analys har det där, så är inne på ditt spår också, att det är flera av de här avstängningarna som jag inte tycker borde vara avstängningar, vilket gör att man naturligtvis blir väldigt, ja, det blir lätt att ifrågasätta systemet. Är det verkligen ett bra system man har?
Oj, ja, det blir ju en ganska stor fråga. Men det var ju som vi gjorde med Cirkas filmning där. Liksom. Tog vi vidare ett steg och så fick vi rätt i det. Sen kanske man inte som ska göra det på varje gång. Men jag tror att systemet behöver tittas över i alla fall. Och det kan ju inte vara så att ett lag råkar ut för en övervägande del av avstängningarna. Då tror jag att det är något fel.
Ja, nej, men definitivt. Ja, vi får ju se, det har ju varit en väldigt stor debatt det här om tacklingar och så vidare. Det var ju fler kontroversiella matchstraff och så vidare. Hur ser du på hockeyns utveckling? Det fysiska spelet är ju någonstans under attack på något sätt. Där det mycket har handlat om att det känns som att den som blir tacklad har slutat se upp. Att det har blivit en konsekvens av det reglementet som finns. Man skulle kunna se det så i alla fall. Hur ser du på saken?
Jag gillar ju fysiskt spel och har alltid gjort. Jag tycker att mottagaren har ju en extremt stor del av hur man tar emot en tackling och att man behöver vara förberedd. Det är trots allt en kampsport. Man ställer ut skridskor med medvetenhet om att någon kan tackla en. Då bör man också ha upp huvudet och liksom så fort man har pucken eller precis när man spelar från sig pucken bör man vara beredd att ta emot en tackling. Så att jag tycker ansvaret ligger alldeles för sällan hos mottagaren, och det är också en sak man behöver titta över liksom, och sätta krav på och lära ut i tidigare åldrar så att det finns med när man kliver ut på isen när man spelar SHL.
Ja, men det låter som en sund tanke, för min uppfattning är också att den här utvecklingen som vi har sett här, den pågår bara här, den pågår inte någon annanstans i hockeyvärlden.
Nej, tyvärr är det lite så. Vi pratar ju väldigt sällan om det fysiska spelet överlag i svensk hockey, att man på något sätt kan utveckla det eller ja, men göra det för att kanske vända en matchbild eller få momentum i matcher. Och jag vet när man är med på JVM och sådär, när man möter Kanada och USA, hur liksom de utnyttjar det spelet för att få en fördel i matchen liksom, och ändra momentum och matchbilder. Så att jag tycker det pratas för lite om det. Jag tycker man behöver ta upp det tidigare åldrar, så att det är nog dags att göra det.
Om vi går vidare och pratar om framgångar också, att trots kanske fler utmaningar än vad det brukar vara en AIK-säsong, så skrev ni historia genom att gå till CHL-final, en ganska stark prestation. Hur ser du på det nu i retrospekt, att ni tog er ändå hela vägen till en final?
Ja, det är väldigt svårt att sitta här och säga, jag menar att Det är svårt att sitta här och prata om det som något positivt när man förlorar en final. Nu börjar man få lite distans till det, och det är klart att det är bra att komma till en final. Det är inte ens fråga om det, men man vill ju nypa den där guldpengen och den där bucklan i slutändan och liksom få den där, vad ska man säga, få gruppen att känna liksom att man gör någonting ihop, man vinner någonting ihop. Så det är klart att det var väldigt tråkigt, men absolut, det är bra att ta sig dit. Vi har gjort en jäkla resa. Vi har kanske inte haft den bredaste truppen. Vi har haft skador. Vi har varit i underlägen. Vi har krigat oss dit. Och det tycker jag är starkt som grupp. Och jag tror att de växte, även om vi inte vann, så växte de samman lite till. Och liksom kittades ihop lite till av den där silverpengen. Och jag tror att det är många som sitter där nere och verkligen frustrar efter att liksom få vinna ihop och få den här guldmedaljen.
Ja, om vi tittar på det här med finaler, så AIK har varit i 10 stora finaler med CHL-finalen inkluderad. Du har varit med i 2 av de här finalerna. Däremot har man bara gått vinnande ur 3 av dessa finaler, 30%, en låg vinstprocent. Hur ser du på det?
Jag säger så här, det är svårt att vinna. Det är jäkligt tajt på toppen. Alla de här finalerna, matchserier, de har så jäkla mycket olika ansikten. Jag vet att det har funnits finalserier där man rent spelmässigt skulle ha vunnit. Någon målvakt som stod på skallen. Jag tycker att hade vi kanske fått in den där pucken i overtime mot Växjö första matchen förra året, då tar den matchen en helt annan bild. Så att jag tycker man kan prata om procent hit och dit och liksom att vi har liksom inte lyckats i finalen. Men alla finaler har egna ansikten och ja, vad ska jag säga. Det gäller att ha lite tur och lite medstuds också.
Ja, precis. Men rent generellt så är det ju väldigt svårt att vinna. Och det finns ju många beskrivningar på det där. En beskrivning är att det är ett slutspel att gå till final. Och sen börja ett nytt slutspel när det börjar till final och så vidare. Det är ganska intressant det där. Psykologin runt omkring, och många brukar också hävda att rutin är en stor faktor.
Ja, men rutin tror jag aldrig är något negativt i alla fall. Sen tror jag inte det finns något negativt med att ha med yngre killar heller som liksom under tiden skaffar sig rutin och liksom spelar med lite axlarna ner och sådär. Så att jag tycker att vi har en bra mix och jag tycker att vi har en bra chans att kunna vinna.
Nu stundar slutspelet. Linköping väntar. Hur ser du på motståndet?
Ja, men ett roligt motstånd. Det brukar bli fartfyllda matcher. De har väldigt... De har skickliga forwards. De har spetsiga forwards. Ja, de har bra PP. De ställer om spelet snabbt. De kommer säkert vilja få det här till lite mer en fysisk serie. Så att det finns alla ingredienser för att det ska kunna bli en fartfylld, rolig och fysisk och intressant serie.
Linköping också, nu är det bara statistik igen. De har förlorat 5 gånger mot AIKs slutspel och aldrig vunnit. Och den där stora svängningen kom nog egentligen i första gången lagen möttes i slutspelssammanhang 2009 när Skellefteå vann i den 7:e avgörande matchen. Jag vet inte om du har någon referens till den matchen. Kimmo Koskenkorva slog in pucken. Och då skulle Linköping egentligen varva upp och sen gå till final igen. Om man hade varit i final 2 år i rad och skulle då ta det där efterlängtade guldet. Men det slutade med ett bakslag, och sen har de väl, om man är lite ironisk, aldrig hämtat sig efter det. Och nu möts ni då en sjätte gång, och det finns väl mycket, vad ska man säga, revanschlusta under lakanen där, kan man misstänka.
Nej, men det tror jag. Jag tror att de känner att de har vind i seglen efter den här säsongen. De har liksom klättrat sex placeringar i tabellen sedan förra året och liksom har ett starkt lag. Det viktigaste för oss tror jag att vi går in i serien med en ödmjukhet och att vi ska spela vårat spel som vi har sett funka över 52 omgångar och bara göra det egentligen och tugga på och tro på det hela vägen.
Upplever du att skillnaden, hur stor upplever du, sätter ord på skillnaden mellan slutspel och seriespel? För det blir ju en ganska uppenbar skillnad, och kanske en skillnad som inte gagnar ett spelande lag, kan man tycka, från kanten.
Jag vet inte, jag tror att det där har hängt med sen så långt tillbaka, så att det var liksom så jäkla tufft och så jäkla griset och så jäkla fysiskt. Det är klart att det höjs, men jag tycker inte att det väger över till de lagen som inte spelar hockey, utan i slutändan så tycker jag att lagen står där. Man tittar på Växjö förra året, det är ju inget fult lag. Jag vet inte om de knappt gillar utan tackling, ska jag inte säga, men de åkte ju inte runt och spelade grishockey, utan de spelar ju mer hockey än vad de åkte runt och tacklade. Så att jag tror att i slutändan att det gynnar ett lag som kan spela både och. Och den mixen tycker jag att vi har. Jag tycker att vi kan spänna musklerna när det liksom smälls på. Men jag tycker också att vi kan spela en konstruktiv hockey när vi ska göra det. Och det gör vi så ofta vi kan.
Slutspelet i övrigt då. Vilka lag ser du som de stora favoriterna? Förutom er då?
Ja, men det är väl svårt att blunda för topp. Ja, men både ettan och tvåan, Färjestad, Växjö såklart. Men jag tror att Frölunda här tycker jag ser också väldigt starka ut. Jag tycker också att de har en bra mix av fysik och konstruktivt spel. Så att jag tror att det kan vara en liten dark horse i slutspelet om man ska vara ärlig.
Fem tuffa.
Ja, Pierre, vi ska nu gå in på en av de roligaste segmenten, fem tuffa frågor.
Okej.
Och då ska du få en sån här stoppskylt, mm-hmm, och du kommer ställa fem frågor. Och du får bara använda den där en gång. Och den är till för att du liksom kan hålla upp att jag vill inte svara på, på frågan.
Fattar.
Så, är du redo?
Ja, kör.
Vi går ut hårt. Vad tjänar du i månaden?
Ja, fan också. Jag hoppas han är tuffast. Nej, jag kör den då.
Du inleder. Ja, nu är det kört.
Ja, nu är det kört.
Du var ju faktiskt en rätt tuff spelare när det begav sig. Vad är det fulaste du har gjort på isen?
Oh. Ja, men jag har haft några riktigt fula tacklingar, några riktigt fula armbågar och några riktigt fula axlar mot hakan och liksom, ja, man har några hjärnskakningar på samvetet, det måste jag säga.
Har du någon som du kan komma ihåg som du kan särskilt minna av?
Ja, men det var ju någon i Linköping där, jag vet, som jag körde över ett första byte där vid deras bås, som var riktigt riktigt ful. Han fick kliva av direkt där, det var.
Vem var det?
Ja, men det ska jag ju komma ihåg. Lång
inte pil.
Nej, inte lång. Nej, inte pil tänkte jag. Det var Djurgårdare, det är ju Mus Håkansson. Mus Håkansson. Ja, det var en ful. Sen hade jag faktiskt en ful innan. Vi fick börja tacklas också när jag var yngre. Jag hade en ful kille i ett lag som jag inte ska säga vilket det var, men det var en sån här kille som åkte runt och var riktigt grisig och ful mot alla lag. Och jag tänkte, fan ska jag göra det här? Jag måste ju få det här att se snyggt ut. Så vi kom mot en puck båda två. Jag låtsas som att jag krockade med han. Men det var ja, fullt medvetet. Det är många år sedan, men då fick de faktiskt köra in ambulansen på isen. Så att, ja, man har några såna här fula på samvetet som man inte ser superstolt över.
Vi ska prata mer om din karriär när du har betat av frågorna här. Vilken är den sämsta tränare du har haft?
Kari Eloranta hade jag i Mora. Han var riktigt, riktigt dålig. En gubbe som jag kände inte brydde sig om klubben överhuvudtaget, utan han var där för att göra en kortare insats. Jag tror han drog med det tidiga planet året vi åkte ut med Mora, så att han hade ingen så superrelation till.
Var det något specifikt som gjorde honom dålig? Du har ju gett en bra förklaring där.
Men... Nej, men det var väl ungefär det jag tyckte.
Vilket lag vill du helst ska åka ur SHL?
Oskarshamn.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Även om du får välja fritt av alla lagen i serien?
Ja, helt rätt. Jag tycker att det är en halvtråkig resa, ganska tråkig hall. Ganska roligt lag dock, men ja, kanske just därför de ska åka ut, för de är lite jobbiga att möta också. Sådär, så att, med Oskarshamn.
Ligger lite grann som en avkrok i jämförelse med allting annat.
Ja, men den är lite sådär bökig.
Nu har du varit tränare ett tag och så vidare. Vad är det elakaste du har sagt till en domare?
Jag trodde du skulle säga spelare. till en domare. Jag brukar vara ändå hyfsat lugn sådär. Det brukar vara någon svordom och fråga om de inte såg något sådär. Men det är nog ganska lugnt. Jag är nog lugnat ner med målen i alla fall. Det är skönt. På rätt väg.
Nu la du ju ut som en sällig ridå där. Ja, men om man säger så här då, vad brukar du snacka med spelare?
Ja, men det händer. Jag tycker det är kanske lite mindre på den här nivån än vad det kanske var i juniorerna. Det är liksom en utvecklingsresa hela tiden, varje byte. Det kanske blir lite mindre i SHL.
Och då tänker jag att det är motståndarna vi pratar om här.
Eller, nej, faktiskt egna spelare.
Ja, men just precis. Jag vet inte, tänkte säga att annars så får man för sig att det inte är så hårda vokabulär mot de egna spelarna. Men kan det vara det?
Nej, inte jätteofta tycker jag. Som jag sa, jag nog blev lite äldre. Det var värre för.
Ja, men du klarar ju där ändå. Mm. Helt okej för mig.
Känner sig nöjd med den här. Jävligt nöjd.
Ja, det blev en gång i alla fall. Ja. Men det följde reglerna i alla fall. De flesta brukar ju klara av alla fem då. Men,
ja, okay.
Ja, ja. Men det är godkänt helt klart. Vi ska gå tillbaka lite grann och titta på din karriär. Du är född och uppvuxen i Karlstad, men tillhör en av få, du och Leo Karlsson kan man säga, som ändå lämnade Färjestad i junioråldern för att satsa på Anatoly. I ditt fall blev det då Mora istället. Mm. Du får gärna berätta, vad gjorde att du gjorde ett sånt val?
Det var på grund av att de skulle faktiskt lägga ner J20-laget i Färjestad och satsa på en Division 1-klubb som heter Skåre. Och under den tiden så spelade jag landslaget, och de polarna jag hade där, de spelade antingen i Allsvenskan egentligen eller dåvarande elitserien. Så jag kände att steget att spela Division 1 för mig, det var inte riktigt rätt steg, utan jag ville hitta en ny utmaning. Och då hade jag faktiskt Thomas Montén som J20-tränare i Färjestad, och han skulle flytta upp till Mora och fråga om jag var sugen och följa med. Så då flyttade jag med han egentligen och fick ganska snabbt spela med A-laget där och i Allsvenskan. Ja, på den vägen är.
Ja, just det. Och fick vara med om ganska mycket spännande minnen i Mora som tog steget upp också i SHL.
Ja, det var en häftig säsong.
Sen lämnade du Mora för att spela i Luleå.
Mm.
Då blev det lite skillnad där också om man tittar i statistiken, att helt plötsligt så blev utvisningsminuterna dubbelt så höga. Kan du berätta mer om det?
Ja. Ja, men det blir det. Men alltså, för det första går det nog lite fortare i SHL, så att man inte kanske hängde med riktigt, utan man fick ta någon extra tvåa, både någon hooking och slashing och tripping och sådär. Men jag började nog tacklas mer, spela mer fysiskt, vilket också var min roll. Kanske blommade ut ännu mer när jag kom till Luleå och hade Rönnberg och Kyrre där som coacher. Och försökte fylla de skorna så gott det gick egentligen. Så att, ja, det var väl den rollen man höll i ungefär i hela karriären sen. Försöka spela defensivt bra och vara jobbig och tuff mot motståndarna egentligen.
Hur trivdes du annars i Norrbotten där? Jag har någon minne av en artikel i NSD-Kuriren. De hade lite grann avslöjat där att du skulle köpa stuga eller hade köpt stuga där uppe.
Ja, men jag var på väg att köpa en stuga faktiskt. Jag trivdes väldigt bra där uppe. Jag har fortfarande kompisar där uppe och kan åka upp ibland så där och jaga någon gång. Men jag trivs bra här uppe i norr och jag tycker att det är ett härligt klimat och så där. Man får vara med om alla årstider. Så att, ja, men det var när jag på att köpa en stuga, absolut.
Men det blev ingen stuga till
Nej,
slut?
Nej, det blev inte det faktiskt. Lade de pengarna på annat.
Kan det bli någon stuga här i Västerbotten som läget att utveckla sig?
Ja, det hade varit väldigt trevligt. Få vinna på lotto första bara. Det väl det.
Ja. Du gjorde sen två säsonger i Frölunda, men säsong 13-14 då sticker ut. Det blev bara två matcher och där tog sen spelarkarriären slut. Väldigt, väldigt tidigt får man lov att säga. Du var ju knappt 30 år fyllda. Eller om du ens var 30 år
fyllda.
Nej,
jag var nog 29 tror jag. Nej, men jag försökte väl hanka mig på där. Det började egentligen första säsongen jag var där. Inför slutspelet så drog jag på mig en liten ljumsk. Ja, kändes som en sträckning egentligen. Som jag höll på att behandla in i slutspelet. Det blev bara värre och värre. Och det gick på sprutor och genom varandra. Efter säsongen så var det ju och operera höfterna. Ja, kändes egentligen ingen skillnad i ljumsken där jag hade ont, utan säsongen efter så gick jag på, började spela som vanligt, och 13-14 matcher in där så drog jag av hela ljumsken egentligen. Så att jag rehabbade väl den säsongen, hela den sommaren. Och sen försökte jag väl, något halvhjärtat försök där i säsongen efter. Men det gick inte, liksom, det gjorde för ont. Det var inte värt det, liksom. Varenda pass och varenda skär gjorde vidrigt ont. Så att det var bara att lägga ner, tyvärr.
Ja, tråkigt. Och du har ju varit väldigt skadedrabbad i karriären också.
Ja.
Vad kan du säga om det? Vad har du haft för skador?
Jag har haft en jäkla massa olika skador. Sista säsongen så opererade jag mig 6 eller 7 gånger. Det var både knän, höfter och ljumskar och allt möjligt. Och jag vet inte, man har ju funderat på det där sen när man la av. Jag tror att på den tiden så var det ju jäkligt tufft. Man tränar ju jäkligt tufft. Jag vet ju när man var 16-17 där, liksom, då skulle man ju göra helst 200 på stången, liksom, och ner på någon viktskiva där, så det tog tvärstopp i ryggen. Så jag vet att jag under en viss tid när jag var 16-17-18, då kom jag knappt in i bilen, liksom, jag hade sånt i ryggen. Så att där började jag väl med diskbrock och ena med den sjunde. Sen åkte jag på en ganska ful tackling uppe i Luleå där, som gjorde att jag fick diskbrock i nacken. Så att, ja, det var lite motigt faktiskt, det måste jag säga, men det är som det.
Hur har du hanterat det mentalt? Skador är ju det värsta man kan råka ut för som elitidrottsman.
Jag tyckte ändå att det var ganska okej så länge jag spelade. Det var nog värst, liksom, när jag fick ta beslutet om att nu är det helt slut, liksom. Och de åren efter tyckte jag var riktigt tuffa. Identitetsmässigt och liksom... Ja, men jag älskar ju att vara i ett lag och liksom få tjoa och kimma och gå ut på isen och gå ut i krig och liksom hela det här. Jag kände att jag hade ju massa år kvar. Tyvärr så hade jag ju precis börjat pika. Jag hade liksom fått vara med i Tre Kronor och jag kände liksom att jag hade tagit ett nytt steg i karriären, och så började all den här skiten, liksom, och så ska jag börja sluta på det. Så det tog ganska hårt.
Hur mår kroppen idag? För det var ju som sagt, det är inte lite att vara med om.
Nej, det är sjukt att jag kom precis som sjukgymnasten faktiskt. Men det är på grund av, det är på grund av en annan sak. Jag välte på skoten förra året, så att fick några ytterligare skit i ryggen där. Så att, nej, men i övrigt så tycker jag kroppen är bra. Jag tycker jag funkar i vardagen och jag kan liksom vara på gymmet och lyfta lite vikter. Och jag kan göra det jag vill egentligen. Så att jag ska inte gnälla.
Precis. Men det ligger också i linje med när man har sett det spela, så kan man misstänka att du också har utsatt det för en del risker med tanke på den roll du hade.
Ja, man gick ju aldrig in halvhjärtat i en duell, och man testade ju aldrig att missa och blocka ett skott oavsett liksom vilken kroppsdel det var med. Så det är klart att det tar ju. Och det är klart, har man kanske inte en kropp som är byggd för det, så det är klart att det tar jäkligt mycket stryk. Men åka in allt man har i en 90 kilos kille, liksom, i varje byte i 10 år försökte man ju, så det är klart att det blir tufft.
Det kostar.
Ja, det gör det.
Hur har övergången varit från spelare till ledare idag, i och med att det blev väldigt ofrivilligt att sluta? Du valde inte att sluta själv, så att säga, så hur skedde den delen?
Ja, men dagen efter jag tog beslutet, då kom faktiskt Christian Lechthaller, som var dåvarande, han var sportchef då, tror jag, nuvarande klubbdirektör, kom och frågade mig om jag kunde tänka mig att vara hjälpledare på J20. Och det var ju något som man aldrig hade tänkt på egentligen. Jag hade då väldigt svårt att prata inför grupp. Jag såg mig inte alls som någon ledare och sådär, utan... Men jag tackar ja till i alla fall och hoppar på det. Och tycker väl att det liksom kanske har växt mer och mer. Och jag tycker att det jag kände att jag hade kvar att ge som spelare kan jag känna idag att jag har att ge som ledare. Jag har haft att ge som ledare. Jag tycker att det har varit en fantastisk resa som jag har varit med om. Och jag ångrar inte en sekund att jag hoppar på det. För jag tycker jag får uppleva det som jag liksom har saknat mycket som spelare nu som ledare. Så att jag är superglad att det blev som det blev.
Du har haft en väldigt stark resa också. Var ju 6 år i Frölunda som på juniorsidan, J18, J20, head och assisterande coach, och nu i SHL, och från SHL så har du även haft uppdrag i J20-landslaget, så det känns som att karriärvägen har varit ganska bra.
Jo, men det har det varit. Jag har fått möjligheten att jobba med väldigt mycket bra människor runt mig, både på ledarsidan och även spelare såklart. Och det underlättar ju, både klart att resultatmässigt, men även när man känner rätt personer. Så där, så är det klart att det hjälper till att få vara i bra föreningar. Nu har jag varit i två av Sveriges största föreningar. Det är klart att det är väldigt bra skyltfönster. tacksam för liksom att Robban gav mig frågan och Skellefteå gav mig frågan att komma hit och få jobba i den här miljön och med de här killarna. Så att det, jag ser det inte som en karriär, utan jag ser att jag får jobba med väldigt bra människor i väldigt bra föreningar, och då brukar det hända bra saker. Sen så vet jag att det är många som jobbar ärslet av sig i mindre föreningar och har sämre förutsättningar än mig, så man måste vara ödmjuk också.
Men vi ska ta och lämna det och konstatera att du har ganska många strängar på din lyra, för du har ju också varit med och tagit fram och skapat en nyttig bar som heter Redo. Kan du berätta lite grann hur den resan har varit?
Den resan började väl egentligen med att när jag spelade i Frölunda och sökte ett snabbt frukostmål egentligen som var nyttigt. Och ja, man började gå ut i affärerna och kika liksom om det fanns någonting på burk eller flaska så där som innehöll, ja, men en bra frukost med kolhydrater och proteiner, och det fanns det ju inte. Det jag gjorde då, det var ju att jag stod och gjorde en shake varje morgon. Men ganska ofta så saknas det ingredienser till shaken. Ja, och det blir inte så jäkla gott liksom. Så då började en tanke växa, så att finns det ingenting i affären man kan liksom bara köpa och liksom få i sig snabbt i bilen på väg till jobbet eller på väg till träning, sådär, så man kan hålla sig till lunch. Då börjar man bara fråga runt lite folk och människor om det kunde finnas något intresse kanske för en sån produkt. Och det tyckte att många svarade väldigt positivt på det. Sen började man leta lite folk i branschen som kunde hjälpa en att ta fram en sån produkt, och hitta en gubbe som heter Johan i Göteborg som jobbar med att ta fram produkter efter folks önskemål egentligen. Då sa jag, jag vill ha en produkt som efterliknar en bra svensk frukost, en tallrik havregrynsgröt och 2 ägg i näringsvärde. På den resan är det. Började med en shake. Kom ut där för typ 3-4 år sedan. Vi tog fram en line extension som det så fint heter, och började med en bar som har tagit väldigt fart. Som idag finns egentligen, ja, vi finns i 17-18 länder. Vi började precis ett samarbete med SOK i deras program med bra bränsle. Kommer att vara officiell bar till sommar-OS i Paris. 7-Eleven, ICA, Circle K, Pressbyrån. Ja. Så att det är väldigt kul. Det är min fru som jobbar med det nu mer. Jag har tagit steg tillbaka där och försöker foka allting på hockeyn.
Ja, som ett familjeföretag helt enkelt kan man säga. Mm. Hur pass stort har företaget vuxit? 17-18 länder. Hur stort kan man säga att företaget är? Hur många är det som jobbar förutom din fru och att du finns med i kulisserna där?
Ja, men det är väl inte så många som jobbar heltid med det egentligen, utan min fru är ju delägare och vd för det. Vi har en säljkår som åker runt i affärerna i Sverige. Vi har skrivit avtal igen i alla länder med distributörer i de här 17-18 länderna. Vi har investerare som också jobbar med det, som är 5-6 stycken. Vi har en produktutvecklare. Vi har en socialt medansvarig. Så att, men vi är fortfarande ett väldigt, väldigt litet bolag. Men vi försöker trolla med allt vi kan. Trolla med knäna så att säga. Så att Linda reser runt i hela världen egentligen varannan vecka här. Så att vi försöker göra det så stort vi kan egentligen med de små medel vi har.
Men ni ska i alla fall tillsammans få åka ner och vara i OS i Paris för att marknadsföra Redo.
Ja, men vi är medbjudna dit. Sen får vi se om jag hakar på där. Men min fru ska ner i alla fall och säkert några av delägarna där. Så att det ska bli en häftig resa. Ska jag få bo i OS-byn där med alla andra svenska deltagare. Så att det är jättekul.
Ja, men det måste ju upplevas som någonting ganska häftigt ändå.
Ja, men verkligen. Det, som jag sa, det gått från en idé till att få vara med SOK här på en ganska kort tid. Och, ja, men jag tror att den grunden vi la i början med Redo, att det skulle vara en nyttig sak som både barn och vuxna kan äta, och liksom man kan känna sig nöjd när man äter den, inte känna sig att man har liksom kanske fått i sig något onyttigt eller liksom se och så. Men det är en bra produkt och den är väldigt god och nyttig, och det brukar vara en bra mix om man ska få ut den ur handen.
Helt klart. Men utöver Redo och hockey så är du också intresserad av bilar och har byggt väldigt mycket på en bil, har jag fått höra, och till viss del sett också. Hur hinner du med alla projekt egentligen?
Ja, det här bilprojektet blev ju mycket eftermiddagar och kvällar och sena nätter under en tvåårsperiod egentligen. Jag köpte den här bilen för 8-10 år sedan ungefär och har liksom alltid egentligen stört mig på några små detaljer, lite rost och ja, men färgen överlag. Och sen en dag gav jag mig fan på att nu ska jag bygga om hela bilen. Så jag slipar den helt plåtren och skruvar sig hela bilen och ut med motorn och allt. Och, ja, det blev ett par tusen timmar på den där av ren okunskap också. Jag hade aldrig gjort det förr egentligen, men jag är intresserad av bilar, gillar gamla amerikanska bilar och gav mig fan på det där. Jag hade en polare som sa ganska tidigt, som är inne i den där branschen, att jaha, då har vi en till bil som aldrig kommer att komma ut på vägen. Och det har liksom etsat sig fast hos mig. Alltså, nu jävlar ska jag visa den där gubben att han har fel. Så det hade jag i bakhuvudet alla de här timmarna som man stod och slipa och krångla. Och, ja, blev mycket. Det blir mycket mer än vad det skulle bli egentligen. Jag trodde inte det skulle vara så svårt faktiskt.
Men nu rullar bilen på vägarna?
Nu rullar bilen på vägarna. Jag har några baklister kvar runt rutan bak. Någon antenndel och lite sådär. Men nu är den till 99% klar i alla fall. Och det går att köra med den.
Hur många hästkrafter?
Ja, men någonstans runt 600 är i den. Så att det rör på sig om man vill.
Ja, precis. Du kan köra på 70 där, växla ner och sen spinner det.
Ja, men precis. Det är lite roligt.
Helt klart.
Drömfemman.
Fem utespelare, en målvakt. Om du får fritt ta ut ditt drömlag, hur ser det ut då, Pierre?
Oj. Ja, men en... Ja, det är svårt. Men då skulle jag ju säga, om vi börjar backa, nu säger jag NHL skulle jag säga då. Då skulle jag ju välja Niklas Lidström. Och en barndomsidol som jag hade, det var ju Scott Stevens.
Just det.
Så att de får bilda backa där, får väl slåss om vänsterpositionen där. Framåt. Det är så tråkigt att säga Gretzky, så jag skiter i det. Erik Lindros tyckte jag var lite rolig. Han får vara med. Pavel Bure var grym. Och sen... det finns ju så extremt många bra. Ja, det är ja, tråkigt att säga McDavid också egentligen. Ja, men vi säger han ändå då.
Ja, men McDavid är ju exceptionell.
Ja, verkligen.
Helt klart.
Ja.
Målvakt.
Målvakt var också, ja. Just det. Ja, men Ron Hextall var ju lite frän när han spelade.
Han hade ett bra temperament.
Ja, det hade han.
Bland mycket annat. Bland mycket annat.
Ja, nej, man var en bra målvakt och hade roligt temperament, så att Hextall får stå i mål.
Ja, men helt klart. Ja. Det som annars är noterbart med dig är att du heter Jonsson och kommer från Värmland. Du är inte den första tränaren som heter Jonsson och kommer från Värmland. Så man kan ju undra lite, har du någon relation med Perra Jonsson?
Hade faktiskt Perra som tränare i ett av mina första år i Färjestad, i J20 där. Och har även jagat lite med han på äldre dagar. Så att vi har en bra relation. Han kommer in och surrar lite när vi är på bortamatcher. Vi pratar inte telefon så där, utan när vi ses så surrar vi lite. Det är en väldigt fin gubbe som jag har väldigt stor respekt för. Jag kunde inte fått en bättre tränare när jag kom upp. Jag var ganska ung när jag kom upp också. Så han tog hand om mig väldigt väl.
Ni är inte släkt med tanke på att ni stavar namnet likadant med det där H-et?
Nej, det är vi inte. Inte bara vet i alla fall. Man kanske kollar upp det här.
Blir du lika arg som han ifall man kallar det för Johansson?
Nej, jag skiter. Det var någon som kallade mig Falk sist. Ni var nere i Örnsköldsvik på presskonferenser. Där, så det ser inte ut som en liten fet stockholmare. Så jag får det själv.
Ja, precis. Det är värre att bli kallad Falken än Johansson.
Ja, det är det verkligen.
Helt klart. Vi börjar närma oss avslutningen på den här podden. Men tänkte kolla lite grann ifall du vill avlägga ett lite mer sharp matchtips då. Eller omgångstips. Hur slutar serien mellan Skellefteå AIK och Linköping?
Ja, så det är väl självklart att man tror på en vinst. Sen som jag sa, jag tror att vi ska gå in i den här serien och vara väldigt ödmjuka. Men spelar vi vårt spel och följer våran gameplan, då tror jag att vi kan vinna med 4-2 matcher.
Vem blir slutspelets MVP?
Jag tror att han kommer fortsätta leverera bra saker som man har gjort hela säsongen egentligen, tror jag, Lindberg blir det.
Och med det så får jag säga tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack själv. Kul.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.